I Jesu navn ønsker jeg igjen alle vel møtt. Vi skal fortsette med vår bibeltime om Jesus som vår stedfortreder. Og vi skal i dag lese fra Johannes evangelium kapittel 1, vers 29-34. Og så skal vi samtidig også lese fra Matteus evangelium kapittel 3, vers 13-17. Det var altså Johannes 1, 29-34. Det skal vi da lese først, og like bak efter Matteus 3, 13-17. Vi skal først be det sammen innen vi leser. Og så vil jeg igjen få be forsamlingen at få bli sittende når jeg leser Guds ord. Kjære Jesus Kristus, du Guds sønn, jeg må få takke deg av hele mitt hjerte fordi du har frelst oss fra våre synder med ditt blod. Jeg takker deg fordi du kom til oss med ditt barnekår og barnerett, og jeg takker deg fordi du har gitt oss din hellige ånd. Nå ber vi deg i ditt navn, Jesus, at du vil la oss forstå ditt ord, at du vil la oss få lov å møte deg personlig, at du vil åpenbare deg, Jesus, så vi ser deg. Herre, det er nettopp det jeg ber om. Herre, sett oss så vi ser deg, Jesus. Og er det noen i forsamlingen som ikke er frelst, ikke er omvendt til deg, Herre, la dem få høre seg til frelse i dag. Jeg ber om det i ditt navn, Jesus. Jeg ber at du gir meg ordene, og at du ordner mine tanker, at du er med når jeg skal lese ditt ord. Og la ditt ord tale, Jesus. Så takker vi fordi du hører vår bønn. Herre, jeg har tillit til deg, Jesus. Amen. Det er Johannes 1, fra vers 29, og der leser vi da i Jesu navn. Dagen efter ser han Jesus komme til seg og sier: Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Det er ham om hvem jeg sa: Efter meg kommer en mann som er kommet foran meg, fordi han var før meg. Og jeg kjente ham ikke, men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann. Og Johannes vitnet og sa: Jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Og jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg: Den du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Så går vi til Matteus evangelium kapittel 3, vers 13. Da kom Jesus fra Galilea til Jordan, til Johannes, for å bli døpt av ham. Men han nektet ham det og sa: Jeg trenger til å bli døpt av deg, og du kommer til meg. Men Jesus svarte og sa til ham: La det nu skje, for således sømmer det seg for oss at fullbyrde all rettferdighet. Da lot han det skje. Men da Jesus var døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, och han såg Guds son fara ned som en due och komma över honom. Och se, det kom en röst från himlen som sa: detta är min son, den älskade, i vem jag har välbehag. Amen. Döparen Johannes står fram för Israel en dag och pekar på en man som kommer gående emot ham. Se där. Det kunde väl vara värd en hel preken de två alene. Se där. Jag kunde ha lust att spöra er: var rätter du ditt blick hen? Om jag spurte dig: är du ett frälst människa? Lever du med Gud? Hvordan har du det med Gud? Hvor vill du då se hen? Det är många där ser in i sig själv, följer med sig själv hvordan de nu måtte ha det. Och visst du då är av sannheten, kommer du till ett meget dåligt resultat. Visst du är av sannheten och ser på dig själv, då ser du: det är meget tvilsomt om jag kan vara ett Guds barn sådan som jag är. Där hvor lyset tränger in, där åpenbares det urene. När solen skinner in genom vinduet ser man stövet där virvlar i luften. Det ser man inte ellers. Det är stöv, det är där hela tiden. Men man ser det kun när solen skinner på det. Om ett rum är aldrig så gott upplyst, du ser inte stövet. Jo närmare ett människa kommer lyse, desto bättre ser han sin urenhet. Den där lever när Jesus, den där är öppen för Guds ord, får ingen tröst något stäs i sig själv. Och där kunde som sagt vara meget att säga om det. Och vår tillböjlighet är till att se i oss själv. Men nu säger alltså Guds ord: se där. Hvor? På en som kommer gående. På ett människa som döparen Johannes pekar på. Se där. Nu vill jag be dig i denna stund: se där. Guds lam, säger Johannes, som bär världens synd. Johannes avlägger ett tredubbelt vittnesbud om Jesus här. Han är Guds lam som bär världens synd. Han är den som döper med den heliga hånd. Han är Guds son. Det är mäktiga vittnesbud att säga om ett människa. Att det människa, det är Guds lam som bär världens synd. Det människa döper med den heliga ande. Det vill säga, det är han där gen föder oss och ger oss nytt liv, ger oss det eviga liv in i våra hjärtan. Allerede här och nu. Och han, han är Guds son. Sådan vi också har talat om det i våra tidigare bibeltimer. Hvordan vet Johannes detta? Hvordan kan det ha sig? Han kan stå fram och peka på Jesus och avlägga detta tredubbelte vittnesbörd. I den sammanhang säger Johannes två gånger. Det ser i vers 31 och i vers 33. Jag kände han icke. Det är möjligt att Johannes kan ha mött Jesus för, jag vet inte. Det är ingen som kan svara på det. De var ju i släkt med varandra. Men Jesus var i Jerusalem kun vid de stora högtider efter han var blivit 12 år gammal. Och det var flera miljoner människor samlat i Jerusalem då. Och det var inte mycket sannsynligt att de skulle ha mött varandra heller. Men om han har gjort det, så han har likväl inte känt Jesus. Han har inte visst något av det om Jesus som han här vittnar om. Och han säger som sagt två gånger: jag kände honom icke, men för att han skulle uppenbaras för Israel, därför har jag kommit och döper med vatten. Johannes hade fått ett bestämt uppdrag. Han skulle döpa med vatten till syndernas förlåtelse. Och han bedöpte med en ganska bestämt dop, och det ska märka här, en dop där kun kunde ske i och med syndsbekännelse. Det kommer lika snart tillbaka till. Jag kände honom icke, säger han i vers 33. Men han som sände mig för att döpa med vatten, alltså Gud, han sa till mig: den du ser ånden komma ned och bli över, han är den som döper med den helige ånd. Och så säger han: jag har sett det. Det betyder samma som: jag har upplevt det. Och jag har vittnat att han är Guds son. Visskönner, det var vid Jesu dop att det gick upp för Johannes vem Jesus är. Av Gud blev det uppenbart, och vid den helige ånd också, blev det uppenbart för Johannes vem Jesus är. Den dag då Jesus kom från Galilea till Johannes för att bli döpt av honom. Johannesdopen var som sagt en dop till omvändelse, och en dop där kun kunde ske i och med syndsbekännelse. Och vi läser om det i Matteus 3:6. De blev döpt av ham i älven Jordan, i det de bekände sina synder. Och Johannes vittnar om sin dop och säger: jag döper eder med vatten till omvändelse, och efter mig kommer en som är större än mig, och det är han som ska döpa med den helige ande. Vi vet från parallella berättningar, om för exempel i Lukas evangeliet, att det kom alla slags människor till Johannes. Det kom för exempel en soldat. Han bekänner sin synd. Han blir döpt. Nu har Johannes naturligtvis en samtal med var enkelt som kommer för att bli döpt. Han kan ju inte döpa någon utan han vet att vedkommande bekänner sin synd. När soldaten bekänner sin synd blir han döpt i älven Jordan. Då kommer där en tyv. Han bekänner sin synd. Han blir döpt. Där kommer en sköge. Den bekänner synd och blir döpt. Och mens Johannes nu håller på med detta, kommer en som han alltså icke på förhand känner. En om vem han nettopp säger: jag kände ham icke. Och Johannes inleder naturligtvis också en samtal med han. Men den blev icke lång. Och Johannes skönner umiddelbart vem han har föran sig. Johannes förstår att här står den syndfrie. Här står det ene människa som icke har synd. Och då visste Johannes vem det var. Här står han som Gud har sagt till mig skall komma. Han som jag skall få se ånden komma ned och bli över. Här står han. Det kan inte vara någon annan än han. Ty det är kun ett människa där icke har synd att bekänna. Och så säger Johannes till Jesus: nej, jag döper dig icke. Det är ju helt logiskt. Han nektet han, det står det. Det är ju helt logiskt. Vad ska han som icke visste av synd, det står det om han, han som icke visste av synd, vad ska han i den dop där kun kan ske i och med syndsbekännelse? Däremot vet Johannes att den dop han ska komma till att döpa med, han ska ju komma till att döpa med den helige ande. Det var ju sagt han på förhand. Den dop tränger jag. Och så säger han till Jesus: jag tränger till att bli döpt av dig. om du kommer till mig. Där är Jesus svar. Och där sa en domare inrättet att när vi läser det nya testamentet från begynnelsen är det det första ordet av Jesu mun vi stöter på. Rent kronologiskt är det inte det första ord vi vet att Jesus har sagt. Och vi hörde för exempel igår från Jesus som 12 år i templet. Jesus, det är citerat vad Jesus har sagt för. Men när vi läser det nya testamentet från begynnelsen är det det första ord vi träffar på. Det är Jesus svar här. Och det är det visserligen inte någon tillfällighet. La det nu ske, säger han. Och lägger du märke till hur jag betonar detta? Man må inte här läsa la det nu ske. Då läser jag galt. Det må läsa sådant som jag säger hvis jag ska vara tro mot grundtextens uttryck. La det nu ske. För detta nu som är brukt här, det betyder denne ene gång. Det som nu ska ske, det har aldrig skett för. Det kommer aldrig till att gentage sig. Det sker denne ene gång, kun nu. Och låt alltså nu ske. Och Jesus begrunnar det. Till således sömmer det sig för oss. Det ordet sömmer sig, vi översätter sådant på norsk, det betyder alltid att sätta Guds råd i verk. Det är ett av de uttryck som brukas om att verkliggöra Guds evige rådslutning till frälse. Ja, det nu ske. Till således sömmer det sig för oss att fullbyrda all rättfärdighet. Och när ordet rättfärdighet, sån all rättfärdighet, står utan artikel, så betyder också det Guds evige råd. Allt det som är ett är rättfärdigt och fullkomment. Alltså för att säga det kort. Jesus säger till döparen Johannes att han må döpa ham. Hvis han inte gör det, vill inte Guds råd till frälse bli fullbördet. För det är genom denna dop att döparen Johannes döper Jesus, döper den syndfrie med syndres dop. Det är genom det att Guds råd till frälse ska fullbördes. Och då låt han det ske. Döparen Johannes förstod väl inte mycket av det ännu, men i det han döper Jesus går det ett ljus upp för honom. Jesus blir döpt på en syndsbekännelse. Den mäktigste syndsbekännelse. Fader i himlen, all den synd där jag gjort i världen från Adam till det sista människa bekänner jag som min, säger Jesus. Jag vet inte om man brukte de ord, det vet jag ingenting om. Men i kännskärning, i själva saken, är det detta han gör. Han som var född av en kvinna, var född under loven, för att köpa den fri som var under loven, som vi talat om förleden dag. Han tar konsekvensen av det han har kommit till världen för. Nu bekänner han sig personlig, ansvarig för alla människors synd. Jag har titt och ofta stanset för detta och sagt till mig själv. I Jordan en dag, jag bekände Jesus. Jag tar ansvar för Øyvind Andersens synd. Jag bekänner Øyvind Andersens synd som det var jag som skulle ha gjort den. Och att han ska vara fri. Så kan du sätta ditt namn in. Jesus har bekänt sig ansvarig för din synd. Det går ett lys upp för döparen. Guds lam som bärer världens synd. Det var förbilde och anskuelsesundervisning om detta i Gamla testamentet. Vi har det på själva Jom Kippur, alltså en stor försoningsdag. Då skulle ypperste prästen bekänna folkets synder över en bok. Den boken skulle så sendes ut i ørken til Asas el. Hvem eller hva det nu måtte være. Men det er symbolsk. Folkets synder fjernes fra folket. Og det henger sammen med at det er en annen bok samtidig der slaktes. Det er sonoffere. Og blod av den bok tar ypperste presten med inn i det aller helligste og stenker det på låget på paktens ark. Det var vi også inne på her en dag. Det som begge disse bukker symboliserer, skulle begge deler oppfylles på Jesus. I Gamle Testamentet var det ypperste presten som la hånden på denne bukken og bekjente folkets synd over den. Her er ypperste presten selv. Det er han selv som skal være sonoffere. Her er ypperste presten selv som bekjenner seg selv ansvarlig for all verdens synd. Og du hører til verden. Har du tenkt på det at han har bekjent seg ansvarlig for din synd? Han er den som bærer. Nøyaktig betyr det ordet til grunntekst at han bærer vekk, tar bort og fjerner verdens synd. Allikevel tror jeg at den oversettelse vi har på norsk er den beste. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Det har vært en teori fra forskjellige hold gjennom tiden at Jesus, jo, han tok synden og satte den fra seg igjen også. Men det kunne han ikke. Han kunne ikke bære den vekk og stille den hen noe sted. Det er en av de farligste vranglærere som har vært til å ødelegge evangeliet. For å unngå den vranglære er man på norsk har beholdt oversettelsen Guds lam som bærer, fordi han kunne ikke stille våre synder vekk noe sted. Han bar våre synder på sitt legeme opp på korset. Det er riktig nok at han fjerner dem. Akkurat som den bukken ute la seg sel, tok bort folkets synder, det er symbolsk, er det nettopp Jesus som tar bort verdens synd. Det er helt riktig det. Men det var ved å bære dem på sitt legeme opp på korset. I mine unge dager, jeg gikk vakt. Jeg var ofte i stor nød på meg selv og min synd, og det har forresten vært mange ganger i mitt liv. Da ble det så godt for meg, husker jeg en gang, jeg fikk høre at jeg kunne få lov å legge all min synd over på Jesus. Men det varte ikke lenge, det var godt. Jeg oppdaget det snart at når jeg skulle legge min synd over på Jesus, så var det alldeles umulig for meg å gjøre. Jeg kunne bekjenne min synd og jeg prøvde å legge den over på Jesus. Men jo mer jeg skulle legge over på Jesus, desto mer var det tilbake. Det var som jeg ville drukne i synd i mitt eget hjerte. Da løste Gud meg ved at jeg fikk se hos Esaias i 53. Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Og dette våres alles betyr egentlig hele menneskehetens. Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Det er Gud som har lagt våre synder på Jesus. Det er Jesus som har tatt våre synder på seg. Vi skulle aldri ha kunnet makte det, nei. Det ville vært umulig for oss. Det er ikke noe bibelsk å si deg at du kan få legge din synd over på Jesus. Det er ikke bibelsk. Men det er bibelsk du skal høre. Gud la din synd på Jesus. Derfor skal du få syndernes forlatelse i Jesu navn. Fordi Gud har lagt din synd på Jesus. Og han tok den på seg. Det er som Luther sier om dette ordet i Jesu dåp, Det är fadern som säger till sin son: du ska vara Adam som syndet i paradis. Du ska vara David som drev hor och begick mord. Du, min son, ska kort sagt vara den som bär alla människors synd från Adam till det sista människa på jorden. Det är du, min son, som ska bära den. Och så säger sonen: ja, fader. Vår missions grundlägger Johannes Brandtzæg karakteriserade det ord om Jesu dop med följande ord: Jesu dop är sonens ja till faderens kall. Rätt förstått är det gott sagt. Där ser du hvordan döparen Johannes fick se att Jesus är Guds lamm som bär världens synd. Så då Jesus var döpt steg han strax upp av vannet, står det. Det är i och för sig en självföljlig bemärkning, men den står där för det sker nog då. Och se, står det, himmelen öppnet sig för han. Vägen till himlen blev stängt av Adams syndet. Nu blev den öppnet av Jesus. Det är symbolisk. Det är hans Guds undervisning. Där Jesus tar våra synder på sig blir vägen in i helgedomen, in till Gud, den blir öppen. Där vår synden blir tagit bort. Gud som farer ned som en duve, det är fredens symbol. Där är refererat detta i Johannes första brev i kapitel 5. Jag hade upprinnligt tänkt att jag på ett möte skulle ha det också som text, men det räcker ännu inte denna gång. Det står att det är tre som vittnar: ånden och vannet och blodet. Han är den som kom, står det, med vannet och med blodet, Jesus Kristus. Inte bara med vannet, men med vannet och med blodet. Och ånden är den som vittnar, för det ånden är sannheten. För det är tre som vittnar: ånden och vannet och blodet. Detta refererar sig till en vranglärare som Johannes hade varit emot, som kom från en som hette Korint och upptrott i Lilla Asien. Han lärde nämligen det att människa Jesus, han var bara ett människa. Men i dopen vid Johannes så kom Guds son ned från himlen. Da Guds son åpenbarte sig, da kom Guds son ned från himlen och förente sig med människa Jesus. Och så var Guds son och Jesus, de var samman och samtidigt, intill Jesus på korset säger: det, min Gud, varför har du förlatt mig? Da förlot Guds son Jesus. Så det var kun människa Jesus som döde och icke Guds son. En förskräcklig vranglärare. Och den första stora åpenbara förnektelse av Jesus som Gud som vi känner till. Denne går Johannes emot och säger det att han är den som kom. Han kom inte bara med vannet, men han kom med vannet och med blodet. Det var han som döde för våra synder på korset. Och ånden, han är den som vittnar han, för det ånden är sannheten. För det är tre som vittnar, det är ånden och vannet och blodet, och dessa tre går ut på ett. Och det som det går ut på är att Guds son bekänner sig ansvarig för alla människors synd. Han bär våra synder på sitt legeme. Och när han på korset säger: det är fullbrakt, var vår synd sonet. Han måste ge sig själv, ge sitt liv till lösepengar istället för de många. Det står i Matteus 28:20. Ånden vittnar om detta, och det ånden vittnar om i Jesus är det fred mellan Gud och människan. Där är ett ordnat förhåll. Aposteln Paulus använder det i Romerbrevets 5:e kapitel i begynnelsen och säger: då har vi alltså rättfärdiggjort av tron, säger han, har vi fred med Gud. Det står nöjaktigt fred med hänblick på Gud, fred i rättning av Gud, står det. Det betyder att det är ett ordnat förhåll mellan Gud och oss. Det är harmoni. Det är inte något galt med det. Det är inte något mer där ska rättas på. Det är inte ett mer det ska genupprättas. Allt är i orden mellan Gud och oss. Vid Jesu Kristi stedförträdande soning för våra synder. Detta symboliserar den helige ande i en duves skickelse. Han blir av Jesus. Och se, det kom en röst från himlen. Det är fadern som talar. Detta är min son, den älskade. Det betyder det samma som den enborne, i vem jag har välbehag. Det betyder egentligen, efter grundtexten, vem jag efter mitt eget fria råd har utvalgt mig till detta. Gud har utsänt sin egen son till att gå i synderes sted, bära synderes ansvar, sona all synd som människor har gjort. Johannes är vittne om detta. Och inte bara han, det var många andra som var vittne om det. Vi ser att de som skulle bli apostler, de skulle också ha varit i stede här och ha sett och hört detta. Vi ser det i apostlarnas gärningar i kapitel 1 i vers 21-22, när apostelflocken skulle suppleras efter Judas. Det skulle komma en i steden. Står det att en av de män som gick in och ut hos oss, men den herre Jesus var hos oss, lika från sin dop med Johannes, intill han blev upptatt från oss. En av dessa, står det, besamman med oss blev vittne om hans uppståndelse. Det var inte nog att det var en som trodde på Jesus och så vidare. Det måste vara en som kände till det där var skett vid Jesu dop, och som kände till allt det andra vi läser om. Lika till och med att Jesus blev upptatt i himlen, himmelfarten. Han skulle samman med de som var apostel för ham bli vittne av hans uppståndelse. Vi känner ju till att de där först blev Jesu discipler, de var ju Johannes discipler. Jag har inte fortalt direkt om alla, men indirekt förstår vi att det må ha hjälpt dem allesammen. Och då Jesus skulle kalla apostler, så kallade han utlyckande apostler ut från sin discipelflock som hade vunnit sig. Väl, detta har Johannes alltså sett. Och så står han fram och pekar på Jesus och säger: se där, han är Guds lam som bär världens synd. Han är den som döper med den helige ande. Det är han om vem jag sa: efter mig kommer en man som har kommit föran mig. Fordi han var för mig. Var, det betyder existerte. Han existerar från evighet. Han är blivit människa. Han har kommit föran Johannes. Och det är han som kommer efter Johannes. Det är han som döper med den helige ande. Genfödelsen sker vid tron på Jesus. Och bli född på ny, det sker vid Jesu Kristi fullbrakte verk. Det är verksamt i evangeliet. Och egentligen är det kun ett nådemedel. Det är ord om Jesus. Loven är Guds ord, och den är nödvändig att det blir förkynt, det är säkert. Det är nödvändigt att vi blir ställt ansikt till ansikt med att Gud är helig. Och det är loven. Då känner vi oss förtappte. Men loven är inte nådemedel. Det är evangeliet. Kun evangeliet. Det är nådemedel. Det gett oss på fyra forskjellige måter. Det gett oss som ett ord där blir förkynt och hört, som ett nådemedel för vårt öre. Hör, så ska det ske leve. Hör. Troen kommer av förkynnelsen, och förkynnelsen sker vid Kristi ord, Romerne 10:17. Var finner du Jesus här? I evangeliet. Evangeliet talar inte bara om Jesus. Det bringer Jesus med sig, lika in i våra hjärtan. Det är alltså ett, kan kalla ett nådemedel för vårt öre, ett förkynt och hört ord. För det andra är ett skrevet och läst ord, ett nådemedel för vårt öje. Se, se där. Det betyder för oss, läs. Du kan se Jesus bara ett sted med dina ögon, och det är evangeliet sådan det är gett oss i Bibeln. Se. Och det är två grundläggande ord när det gäller vår frälse och bli född på ny. Ordet se, ordet hör. För det tredje är evangeliet knyttet till en handling, till dopen. En dop som Jesus instiftet efter uppståndelsen och som icke må förväxlas med den dop som Jesus tog. Den dop Jesus tog är mycket forskellig från den han instiftet. Den dop Jesus instiftet är en dop till faderens och sönnens och den helige andens namn. Det är en dop till det fullbrakte verk, för att säga det med ett andra ord. Den kallas en dop till Jesus Kristus. Den kallas en dop till Jesu namn. Enten det heter till Jesus Kristus eller till den treenige Guds namn, så betyder det detsamma alltid. Det är en dop till det fullbrakte verk. Och du kan se apostlarnas gärningar i kapitel 2, vers 8 och 30 och följande, hvor Peter använder detta ord om dopen. En värde lader döpe på Jesu Kristi namn till syndernes förlåtelse. Då ska du få den heliga andens gave. Och så kom begrundelsen. För till löftet hör eder och eders barn till. Och så vidare. Här hör du begrundelsen. För att dopen ger syndernes förlåtelse och den heliga andens gave. Den sker på grund av ett löfte. Evangelia på grekisk. Det betyder egentligen ett gavebrev. En gaveöverdragelse. Det som är verksamt i dopen, det är ord om Jesus det. Det är evangeliet. Och det fjärde, det är vi möter i nattvarden. För att säga det kort. Vi äter Guds söns kött och dricker hans blod. Vi mottar Jesus själv, Jesus personlig i nattvarden. Jag har inte tid till att uppehålla mig mer vid det. Men du ser, det är det samma nådemedel på fyra olika måter gett oss av Gud. Man har spurt, är det en födelse i ordet eller i dopet? Det är fullständigt meningslöst spörsmål. Och det är bara teologer som filosoferar och ställer slika spörsmål. Det har ingen praktisk betydning. Och problemställningen bara för oss väck från det som du skrev. Vad är det som genföder, kära vänner? Det är det att komma i förbindelse med Jesu fullbrakte verk. Det är det att motta Jesus där genföder ett människa. Och Jesus kan mottas direkt genom ord och förkynnelsen, som vi ser i Cornelius hus. Att Peter talte i Cornelius hus, säger han. Han, Jesus, ger alla profeterna det vittnesbörd att var den som tror på ham får syndernes förlåtelse vid hans namn. Apostlagärningarna 10:3-4. Och så står det, mens Peter ännu talte dessa ord, fallt den helige ånd på alla dem som hörte ordet. De hörte sig till frälse. Och det är inte någon sån engångsföreteelse. Vi ser i det nya testamentet, stundom blir de född på ny vid förkynnelsen året före de är döpt. Och då ska dopen likväl utföras, naturligtvis. Det ska den. Dopen är också det nytestamentliga symbol, kan vi säga. Det är en besegling som Gud har gett. Det ska inte komma närmare in på det. Den ska i alla tillfällen utföras. Till andra tider ser du att de blir född på ny samtidigt med att de blir döpt. Och stundom ser vi att de blir född på ny bak efter att de är döpt. Och stundom ser vi att de blir döpt och aldrig blir född på ny. För deras hjärta är rätt för Gud. akkurat som i dag på misjonsmarkene. Dette opplever misjonærene stadig vekk. Noen hører seg til frelse før de døpt innen, og så blir de døpt bakefter. Hos andre, der går det lys opp for hjertet i det de blir døpt. Hos noen, der kommer igjen følelsen bakefter de døpt, ved at de hører ord og fatter det. Det er ikke noe å lage noen problemer av. Dette er enkelt og like til. Spørsmålet er ganske enkelt. Kommer vi i forbindelse med Jesus? Den som mottar det fullbrakte verk, han mottar det evige liv. Ikke bare på den måten at han står rettferdig for Gud og fri for sine synder, men også på den måten at i og med han er rettferdiggjort hos Gud, kommer det et nytt liv inn i hans hjerte. Troen blir ham inngitt, heter det. I våre bekjennelseskrifter heter det egentlig donatio fidei. Det betyr troens inngivelse. Og det skjer ved evangeliet, ved ord om Jesus. Han er den som døper med den hellige ånd. Og han er Guds sønn. Vi har oppholdt oss meget ved det i våre bibeltimer. Det er Gud som har gjort dette. Og det ufattelige er at han som går i synderes dåp, som dør for våre synder, han er Gud. Og det er brukt det uttrykk om ham i apostlenes gjerninger kapittel 19, at Gud utga sitt blod. Kan du fatte det? Nei, jeg kan ikke fatte det, ikke med mitt intellekt, men jeg fatter det med mitt hjerte, og jeg er frelst ved det. Og fordi vi fatter det med hjertet, så kommer det også noe opp i vår forstand. Men det går ikke først gjennom vår forstand og så til hjertet, men det går nok først til hjertet og så til vår forstand. Guds ord har det med seg der det blir hørt, og der det blir sett på den rette måten. Det går like inn i vårt innerste vesen. Guds ord går ikke bare til vår bevissthet. Det går ned i vår underbevissthet. Og ikke bare det, men det går helt ned i det ubevisste innerste i oss. Så sant vi gir oss tid med det. Og så sant vi hører når vi hører. Hør, så skal det skje leve. Den som har øre, han hører, sier Jesus. Og nå har du hørt her. Og hva sier du til dette? Hva sier du når noen gir deg en gave? Takk. Takk, Jesus. Takk. Du har reddet meg. Du har frelst meg. Å tro på Jesus er ikke å tro på noe som Jesus skal gjøre inni deg, men det er å tro på at han har tatt bort dine synder. Det er fullbrakt. Det er ferdig. La meg få avslutte denne bibeltime og fortelle en liten beretning om to menn som jeg kjente godt, og begge nå er hjemme hos Herren. Begge to hadde vært hva man kaller svirebrødre. Det ord kjenner de visst i Danmark også. De hadde vært nok så glad i det sterke. Så ble en av dem frelst, og han var vognmann. Han het Hansen for øvrig, hvis det hadde noen interesse. Han ble frelst, lykkelig frelst. Så er han i Kongens gate i Trondheim, det var der han bodde, med sin hest og vogn en dag. Og så ser han en av sine svirebrødre tvers over gaten, sine forhenværende svirebrødre, og roper til ham: er du frelst, sa han? Så roper den andre tilbake: nei, jeg får vel se til å få det i orden snart, sa han. Å nei, gutt, det nytter ikke, sa han, for det er gjort for snart 2000 år siden, det, far. Den andre gikk og tenkte på dette. Det var som det fulgte om den dagen. Det er gjort for 2000 år siden. Min sak med Gud ble ordnet for snart 2000 år siden. Og så gikk det opp for han. Jesus har frelst meg. Ja, jeg er frelst. Takk Gud, sa han, at du ordnet min sak for snart 2000 år siden. Begge to er lykkelige hjemme hos Herren nå. Jeg kjente begge to. Da jeg var student, spilte jeg nok så meget. Så ble jeg bedt av Det Blå Kors i Oslo om å være med en søndag morgen klokken 5 på et bespisningsmøte. De hadde det for sådanne som ligger ute, gatens folk. Og der